och välkomna till Älsklingsboken, vår podd från Möbelånga, som idag handlar om två böcker om hembiträden.
Just det.
Och... Eller en om pigor och en om hembiträden. Men en grej, jag heter Sigrid och du heter Margareta. Men vet du varför vi har valt de här två böckerna idag?
Ja, alltså det ena var ju den Ester Blenda Nordströms En piga bland pigor. Och det var, henne har vi ju pratat om förut,
ja,
i en podd. Och vi pratade då om henne mer som äventyrerskan. Och hon gifte sig med Malaise och for till Kamchatka. Och tillsammans, och som Fredrik Sjöberg skrev om i sin bok Flugfällan. Mm. Och då hade vi de två böckerna. Men... den här, då tyckte du att det var lite orättvis.
Ja, jag tyckte efteråt när jag lyssnade på den. Och det var liksom för sent, för då hade vi redan lagt ut den. Men jag tyckte inte vi lyfte tillräckligt vilken bra författare hon är. Jag tycker hon är helt fantastisk, alltså som författare. Jag tycker hon skriver så bra och jag tycker på alla sätt. Och jag tyckte inte vi fick fram det, helt enkelt. Så då hade jag dåligt samvete, för då utgick vi från den där boken En piga bland pigor som, nej, vad heter den? Ett jävla solsken. Just. Som ju är en jättebra bok, men det är ju inte, den har ju inte hon skrivit, utan den här En piga bland pigor, det är ju en bok som Ester Blenda själv har skrivit.
Precis, och det hon är bra på är ju att skriva reportage.
Mm.
Och det var det som du tyckte att vi inte fick fram ordentligt, att hon var en sån föregångare när det gäller att skriva reportage. Jag tror vi pratar om pratar väl om det också, men att hon är en äventyrerska som ger sig iväg ut och är vaddraffar, kallar man det nu för tiden, när man alltså när man ger sig ut för att vara någon man inte är, för att komma in i ett sammanhang och tro att, ja, låtsas då att man är en annan person än vad man är. Och det gjorde ju då Ester Blenda. 23 år gammal, jobbar på Svenska Dagbladet, får semester och undrar vad ska jag göra nu då i maj och ha semester, hitta på något. Och då söker hon tjänst som piga.
Ja, 1914.
Ja.
1914. Söker, alltså en bortskämd överklassflicka, för det är hon faktiskt. Men, och äventyrare. Och som söker tjänst på en bondgård och får den.
Mm.
Och så skriver hon denna bok som jag tycker är... ja, det är liksom en kulturhistorisk gärning hon har gjort. Alltså om man läser den boken så förstår man hur gjorde de när de slaktade, när de tvättade, när de var åt dem, hur serverade de, hur städade de. Alltså hon är väldigt noggrann, samtidigt som det är så lättsamt och roligt att läsa det. Och hon, hur hon får sova, alltså jag fattar inte det, hon får sova i en trång bäddsoffa ihop med den andra pigan då, Anna. Och så, och då har de ett underlakan som tvättas två gånger om året, inget överlakan utan bara ett stickat täcke som aldrig tvättas. Och Anna, hon är ganska smutsig och hon har löss men inte loppor, det är viktigt.
Och det där är lite kul tycker jag, för att då... Det ska, för det som du säger, man ska ha klart för sig att Ester Blenda, hon var ju en överklassflicka, kom från en sån miljö, och så kommer hon då och ska dela säng med Anna och bo så här. Och Anna, hon fattar ju inte alls varför hon ska tvätta sig.
Nej.
För det vill ju Ester, hon vill ju tvätta sig. Och då beskriver hon det så roligt här i boken, eller i ett av reportagen, för boken är ju ett antal reportage som hon har skrivit i det Svenska Dagbladet, som hon har ställt samman till en bok. Men hon skriver då att hon försöker smika undan för att tvätta sig. Hon vill ju inte visa det då, för att hon ska ju, ja, tro att hon kommer från den där miljön. I alla fall så kommer Anna och överraskar henne på bar gärning. Där jag stod och frös under pumpen och med en röst som vittnade om den mest gränslösa häpnad utbrast hon. Är du tokig du? Står och tvättar dig så här på morgon? Det är ju bara torsdag, vet jag. Det var fasen vad du är fin av dig.
Ja.
Så det är det här klassperspektivet som...
Jo, och sen har hon ju en tandborste med sig. Och så borstar hon ju tänderna i smyg.
Ja.
Bland annat går hon ut till grisen och står och borstar tänderna, ja, och matar grisen.
Ja.
Och sen så småningom när hon vågar bli lite tuffare och vågar visa att hon borstar tänderna, så blir det liksom, då ska alla stå och titta på. När hon borstar tänderna, ja, det är så märkvärdigt, ja, med den där tandborsten. Nej, man får verkligen en blick av 1914. Och sen, jag vet inte om det är, det kanske är för att det var liksom reportage. Så att det skulle vara positivt. För det, alltså, det är så fint beskrivet. Slakten till exempel, den är helt otrolig. Den har jag ju läst i andra romaner. Och det är ju så hemskt när de slaktar. Och, men här är det liksom, ja, hon tycker det är hemskt när hon... Med den här grisen som hon tycker så mycket om, och hon ska binda ett rep om frambenen på den och sådär, va. Men samtidigt, där ligger grisen död och hängbjörken har just slått ut och är ovanför den. Och lärkan sjunger i skyn. Alltså det blir lite, ja, gulligt, ja, på något vis, va.
Men hon, alltså, hon skriver ju det här i en tid när det börjar bli väldigt modernt att skriva just det här lite självupplevda,
ja,
reportaget. Det var väldigt nytt i tidningsvärlden då, så att det här var ju, när det här slogs upp stort i tidningen då 1914, 28 juni säger också,
okay,
första reportaget, så är det då någonting alldeles nytt att man då har dels mycket berättelser på det här sättet. Annars brukar det bara vara små notiser och som nyhetsartiklar, men det här självupplevda var ju då någonting som börjar komma, och där hon är en av föregångarna, just det här att hon åker ut, träffar vanliga människor, träffar folk och talar om hur det ser ut. Och det är det hon gör med sin journalistiska blick här då. Att hon beskriver så detaljerat, som du säger, om hur man tvättar och hur man slaktar och hur man gör allt, mm, detta. Så det får man ju veta. Och det här var ju någonting som lyfte naturligtvis en ny värld för överklassen eller för andra människor som inte hade en aning om. Och de vill ju inte ens tro att det var så illa som hon beskriver.
Nej.
Och så tycker jag samtidigt att hon gör någonting väldigt bra, att hon... skriver ju inte bara om det som är tråkigt, utan hon skriver ju även om hur de hittar de här glädjeämnena i sitt slit. För att det är ju verkligen en slitig värld. Det är ju misär.
De jobbar ju från de vaknar till de somnar.
Ja,
ja.
Och är väldigt glada att de får mat som kan äta sig mätta. För det kan få de göra på den här gården.
Det är en bra gård. Ja, alltså, ja,
det tror jag.
Det är det faktiskt. Jo, men de får mycket mat. Och hon beskriver ju... kvinnan i familjen, alltså det är ju en liten, ja, traditionell bondgård, antar jag, alltså som det var. Det är en man och en kvinna, och sen har de fyra barn, och sen så har de då två pigor, och sen är det fyra drängar, och sen är det fem barn, och sen är det två statare som är inackorderade. Så har de 20 kor, grisar, höns och får.
Mm.
Alltså, så det 20 kor, det är ju ingenting idag.
Nej, nej, nej.
Det är ju ingen som kan försörja sig på det.
Men då var det nog ganska gott då.
Ja.
Ja. Anton Holt sätter han, den här bonden, gubben där. Ja, han som ägde.
Han låg och sov på en soffa.
Ja, det skriver hon mycket om, hur han ligger och sover på en soffa.
Och tog gärna en kaffekask.
Ja.
Ja.
Och han blev ju väldigt störd utav den här
boken,
ja, och skrev ju en motbok. Han anlitade väl någon spökskrivare, så fick de skriva en bok som heter En piga bland... Nej, ett penskaft som piga. Ja, och han var ju väldigt... Han blev ju väldigt illa berörd av detta och väldigt störd. Men,
det tycker jag. Det är ju, han framställs ju lite löjligt. Men resten tycker jag är väldigt positivt. Men du, nu gör vi som vanligt. Vi har två böcker, har vi sagt.
Mm.
Och den här valde vi då för att ge henne lite upprättelse. Och det måste jag säga, att det finns ett efterord skrivet av en som heter Ylva Floreman. Jag har aldrig talat om henne. Hon är dokumentärfilmare. Det är väldigt fint efterord, mm, som beskriver Ester Blenda. Och även, hon skrev ju två böcker till i samma stil.
Mm.
Ja. Men vi har en bok till som heter...
Men du, förlåt, får bara, ja, säga det. Att Ester Blenda var också ett skäl till att vi har valt henne, att uppmärksamma henne. Det är just för att hon har fått så mycket uppmärksamhet. Just i den här dokumentärfilmaren.
Ja, ja.
Och också var det utställningar om Ester Blenda, bland annat, ja, på Kalmar... konstmuseum och
Kalmar slott
och på andra ställen också, ja, i Sverige. Så att hon har ju blivit fått lite renaissance. Mm. Och hennes böcker har kommit ut. Just de där bakhåll har ju gett ut hennes böcker. Hon både de där En piga bland piger, men också andra böcker hon har skrivit.
Dels Kotornas folk som handlar om samerna. Och sen den här som jag tycker är så himla bra. Som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men hennes resor.
Ja, just det. Det är på en motorcykel. Ja,
Ja, den är helt underbar.
Under,
Under vulkanens skugga.
Ja, precis. Som heter
det.
Ja. Mm. Och hon har skrivit barnböcker och så. Men det har vi pratat om i en annan, ett annat avsnitt. Så nu ska vi prata om hembeträdeslivet på 30-talet.
Ja, i för då i samband med pigor. Vad är för skillnad för piga och hembeträde, vet du det?
Nej, det vet jag faktiskt inte. Vet du?
Alltså jag tror att pigor, det är lite mer på landet. Pigor och drängar, alltså man har på landet. Hembiträde, det blev när man flyttade in till stan då, när de fina fruarna behövde hjälp i huset, med hushållet. Då börjar man anställa hembiträden. Men det låter ju som om hembiträden var några som jobbade mellan 8 och 4 och ledigt lördag söndag och fick avta sin i lön. Men så var det ju inte, utan de jobbade ju, och det har hon beskrivit, den här Katarina Widholm i boken Räkna hjärtslag. Väldigt levande hur deras arbetsförhållanden var. Och den här boken utspelar sig 1937-38. Så det är ju betydligt senare än En piga bland piger. Men den skildrar ju henne, Betty, som är huvudpersonen. Och hon kommer då från Hudiksvall, va?
Ja.
Ja. Och reser ner och blir anställd i en familj där mannen är läkare och kvinnan lite överklassförmögen, verkligen. Och de har en son som heter Carl Axel, och han är homosexuell. Det kommer framkomma, och det är en viktig del i historien.
Men Betty gör ju precis som Ester Blenda då i En piga bland pigor. Hon byter socialgrupp.
Ja.
Fast Ester, hon går från överklass till att bli piga. Medan då Betty, hon kommer från en enklare miljö. Inte någon sån misär, men en enklare miljö. Och kommer in i den här överklassmiljön på Östermalm i Stockholm. Och får ju lära sig helt nya saker om hur man ska bete sig när det kommer gäster. Och hur man ska putsa bestick och hur man ska servera och hur man ska laga mat. Och laga mat gör hon.
Mm. Jo, men det är jättestor skillnad. Men en viktig skillnad är ju också, får man ju inte glömma, att Ester Blenda visste ju att hon skulle bara stanna en månad. Så jag menar, hon längtade ju hem jättemycket, men hon visste ju att det låg inom henne i framtiden. Ja. Detta var ingenting. Men Betty, som då i Räkna hjärtslag, hon har ju varit tvungen att ta sig till Stockholm för att få jobb och för att försörja sig.
Ja, ja, precis. Mm. Det var ju så hon många gjorde.
Hon är oerhört duktig. Himmel, alltså. Om du läste ju den andra boken, så ska jag läsa lite här. Ska vi se hur det går, för att det är så mycket jobb hon gör, så att det får man nästan, kan man knappt läsa. Alltså det står så här då: hon gnodde i badrum, kök och på alla ytor. Bäddade rent i alla sängar, piskade mattor, sopade och dammade. Matvarorna levererades. Hon satte en deg, bakade rulltårta och kokade en höna till en aladåb. Rörde ihop småkaksdegar som hon tänkte baka ut under kvällen och la in ny sill. Kallkött brynte hon och ställde att koka bredvid hönan. Alltså
jag blir alldeles andfådd.
Hur många av oss har liksom kokat en höna och sen samtidigt bakat en rulltårta och satt ihop en liten småkaksdeg? Men hon skriver ju också att när klockan sen visade 3 eller vad den var, så var hon totalt slut.
Ja, men hade hon inte storstädat på förmiddagen
också? Jo, visst. Hon hade städat och bäddat och gnott i badrum och kök och på alla ytor. Alltså hon är helt otrolig till att arbeta.
Ja.
Och hon har absolut ingen reglerad arbetstid. Hon har dåligt betalt.
Ja.
Eller dåligt betalt. Om hon har betalt efter den tiden. Och alltså hon är väldigt ensam. Och ändå är det. Hon träffar. Alltså det är med den här boken Räkna hjärtslag. Det är en roman. Och det tycker jag är viktigt att liksom trycka på. Och det är en lite feel-good roman. Fast den pendlar lite, för ibland blir det väldigt svårt. Man blir, oh nej, tänker man, ja, men ska det gå? Ja, men så går det bra och så går det dåligt. Den är väldigt välskriven så, alltså. Men det är lite av en feel-good roman. Och så fort hon kommer, Betty, till det här hemmet så får hon ju en kompis i Viola som är hembiträde i en annan familj tvärs över gården. Och de sitter på utedasset och pratar med varandra.
Mm.
Och där får ju Betty lära sig mycket. Plus att hon får mycket stöd i vardagen.
Ja, och Viola, hon är ju mer van. Hon är rutinerad. Hon vet hur det är att vara hembiträde, hur man ska te sig och hur man ska göra när man är hembiträde på Östermalm i Stockholm. Så hon som sagt, hon lär sig mycket av henne. Och får... Men det hon inte förstår, eller som hon märker lite grann, Betty, det är ju den här Axel Molander då, läkaren i familjen där, pappan. Han är väldigt snäll mot henne. Uppmuntrar henne jättemycket. Men Viola försöker antyda, berätta för henne att han faktiskt är nazist. Och det där förstår hon inte riktigt. Och hon upptäcker ju det förstås. Men, och sen också hur hårt han går åt sonen då, som är homosexuell och som väl inte får upptäckas. Ja, det ska vi inte berätta så mycket om, för det är en historia i sig i boken som är... spännande tycker jag.
Men då det är ju egentligen så här, om man tänker de här två böckerna. Jag har haft väldigt stor behållning av att läsa dem. På det viset att de ger mig folkbildarböcker. Alltså de ger mig kunskap. Alltså 1914 var piga på landet. Ja, och vad de åt och hur de gjorde på landet, det får jag ju av Ester Blenda. Men jag får ju också i den här Räkna hjärtslag väldigt mycket uppdatering av alltså hur de homosexuella hade det, hur nazismen trängde in, hur det var att vara hembiträde, hur fackföreningarna inte fanns. Alltså det varvas ju med den här kärlekshistorien, hon älskar sin Martin och han försvinner, man förstår att han är jude, men man förstår också på sista sidan att han kommer kanske tillbaka till del 2 som ju har kommit ut nu i dagarna. Den har jag inte läst, men det har kommit en ny. Så att de är ju bägge värda att läsa. Och bägge bakar ju in kunskap. Ja. Mycket kunskap.
Ja, det gör de. Och sen att de båda skriver så väldigt detaljerat om just det som sker. Och det tror jag var lite ovanligt, i alla fall på Esters tid. Att skriva så i detalj hur man går tillväga med slakten och hur man bakar och hur man mjölkar och vad som händer i lagorn och stämningen i lagorn och sådär. Det tror jag var väldigt nytt.
Men idag, den här Räkna hjärtslag, den är väl från
2021?
Är den 21? Ja. Jag tror det var 22. Nej, 21. Nej, men för att vara en filgård så är den ju, den har kommit ut på historiska media. Alltså så är den ju väldigt, och den är en Stockholmsskildring.
Absolut.
Alltså Stockholm, om den, alla som gillar Stockholm 1937-38, hur det såg ut, det är väldigt detaljerat också. Det var, vandrar runt där.
Det var väldigt kul tyckte jag. Men hon, Katarina Widholm, som har skrivit boken och också gjort väldigt mycket research. Det är väl därför hon har hamnat där i historiska media. För att det är så historiskt riktigt, tror jag, de detaljer hon har där. Och sen om hur det gick till och arbetsrätt, och som ju inte var så noga med på den tiden. Och hon blir ju engagerad i det genom den här Ester Thulin som dyker upp. Och så blir hon då engagerad i fackliga frågor och hur man jobbar för att det ska bli bättre och sådär. Så att jag tror att, och också tror jag matlagningen var, för det är väldigt mycket detaljerat hur de äter och vad de äter och hur hon, som du läste här, om hur allt hon gör, kokar hela hönor. Och
man kokar in en höna medan man gör rulltårtan. Jag tycker det är så häftigt.
Ja, precis. Och sen hur
bara hönor. Jag menar, vi äter väl inte hönor idag, vad vi vet. Det är klart att det är hönor i alla chicken kebabs, men vi köper ju kyckling.
Det gör vi.
Just det. Kokt höns med ris och curry, det kommer jag ihåg när man skulle äta.
Nej, jag tror att man får en ganska så, inbillar jag mig i alla fall, att man får en ganska så trovärdig bild av hur det var att vara hembiträde på Östermalm på 1930-talet. Att i en liten finare familj och det kunde gå till. Kanske den här familjen var väldigt ovanligt trevlig, jag vet inte. I alla fall pappan där var ju väldigt snäll mot henne. Kanske lite för snäll, anar man sen på slutet. Men i alla fall så tror jag att Ja, så här skulle det nog mycket väl ha kunnat gå till en familj där.
Det som spräcker, tycker jag, lite trovärdigheten, det är ju, eller trovärdigheten, det är en roman, en bra roman, men hon blir ju gravid såklart.
Jo.
Så är det ju. Alla varnar henne. Inte akta dig för männen och var försiktig. Och det är ju likadant i En piga bland pigor. Oj, oj, oj. Mm. Men hon blir ju gravid med den här mannen, Martin, som hon verkligen längtar efter och älskar. Och hon får ju sluta sitt jobb då.
Mm.
Och så löser det sig med att hon gifter sig med sonen i familjen som är homosexuell. Så de räddar ju varandra, så att säga.
Ja,
men kvar ligger hela tiden den där, vem är det egentligen som är pappa till barnet? För det är klart, i den här överklassfamiljen är man ju inte så förtjust i att pigan har dykt upp vid middagsbordet.
Nej, och det blir ju problem.
Ställer ju till det.
Ja.
Och det tycker jag är också så här fantastiskt i den boken, att hon skildrar ju det här slitet, men hon klagar ju egentligen aldrig över att hon får baka mycket sockerkakor och koka hönor och så, eller städa. Men däremot så, när de träffas i samband med de här fackföreningsmötena och det, dels är det ju arbetstiden, men sen är det framförallt det här förnedrande att de inte räknas.
Mm.
Att husbondsfolket liksom talar över huvudet på dem. Att de är helt osynliga.
Mm.
De liksom, de bara, det är som de inte ser dem, det är som de tror att de inte fattar eller någonting. Och, alltså, det är helt, och det tar de upp gång på gång. Alltså, det, det är det värsta.
Det är samma problem som städerskan hade i städerskan, om du kommer ihåg när vi läste det avsnittet om städerskan. Ja. Som också upptäckte det där att hon syntes inte, man märkte inte henne. Hon var liksom osynlig. Man tittade förbi och...
Maja Ekelöf. Och,
ja, det var Maja Ekelöf, och så var det hon, Nina Prose.
Ja, just det.
Som har skrivit till städerskan, den här lite...
Oh, vi har haft en hel podd om städerskan.
Ja, det har vi haft.
Och en om hembiträden.
Ja.
Det är häftigt.
Ja. Det, jo, men det är områden som berör kvinnor och som blir spännande då när det kommer i litteratur.
Folk och när det kommer i bra litteratur. Ja. Alltså, eller bra, men litteratur som verkligen belyses. Man får någon bild av hur det är.
Ja.
Ja.
Ja, Kullagulla.
Ja, ja, där var det ju hur de bäddade. Och det är ju samma som precis det här. Oh, jag vet inte om jag skulle krypa ner bredvid någon jättesmutsig kvinna som... Men de tar fram positiva grejer i bägge böckerna. Alltså hon klagar ju aldrig över denna Anna. Tvärtom. Hon tycker ju om henne. Och när hon slutar så ger hon ju Anna. Hon låtsas att hon glömmer någon klänning och något armband och vad det är.
Ja,
och så säger hon till Anna att är det så att jag glömt något och du hittar det, så behåll det. Ja. Det är himla gulligt.
Ja, men hon, som sagt, Ester Blenda, hon skriver ju också om glädjeämnen. Hon skriver ju om de går på dans och vad glada de är. Och de smyckar ut sig, gör sig fina och går iväg på dans.
Med locktång.
Och, ja, just det. Så hon, det är inte bara svartmålar, utan det finns ju den där energin. Och det gör ju, alltså att man blir, det finns hopp tycker jag då. Och också det här att människor gör vad de kan av sina situationer.
Ja, ja.
Och det finns glädjeämnen, trots att man då får gå upp klockan 4 på morgonen och börja tända i bra ved, tända brasan och sen gå ut och mjölka och sen fortsätta att slita till sena kvällen. Så att,
Och apropå att göra sitt bästa av sina situationer, så är det ju så här att det är ju det Ester Blenda retar sig eller stör sig lite på, att de är ju inte intresserade av någonting annat än bondgården och den där lilla bubblan de lever i. Hon försöker föra in något prat om vad som händer ute i världen. Det, nej, det är bara tidningspapper. De har tidningar, för det är så fint att slå in paket i tidningspapper. Det är status, det är finare än om man har omslagspapper. Nej, om man kan slå in i dagstidningen. Det tycker jag är roligt. Men däremot vad som står i tidningen, nej, icke intressant. Utan man gör det bästa av sin... Här och nu, det är ju det vi säger idag. Här och nu.
Ja, och då förstår man att de orkar väl inte det. Men då är väl det som har hänt då till 30-talet. Att i alla fall att hembiträdena på Östermalm orkar intressera sig för att förbättra sin egen situation. Ja. Så där har det ju hänt något. Då.
Ja, och det är faktiskt så att de kvinnorna, duktiga kvinnor i stan håller på att ta slut. För de går till industrin, så det är ju därför man får liksom importera hembiträden från Dalarna. Är ju väl det område som är mest känt. Men är från landsorten.
Mm, precis.
Ja. Ja, du tittar på klockan.
Ja, jag tror att vi får runda av här faktiskt. Ja. Och så får vi gå hem och fundera på hur många hönor vi ska koka och rulltårtor vi ska baka samtidigt.
Ja. Ja. Katarina Widholm, Räkna hjärtslag och Ester Blendas den här, En piga bland pigor, får ställas in i bokhyllan igen.
Just det.
Ja, tack för idag.
Tackar.